varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det. Hej och varmt välkommen till avslutningen av 8:e säsongen av Maria inspireras av denna Lucia-dag. Då är det dags att avsluta ytterligare en säsong. Tänk att det har blivit 8 säsonger och jag tycker att det är lika roligt fortfarande med fantastiskt inspirerande gäster. Och jag vill också passa på att tacka dig som tittar och lyssnar för den fina feedbacken jag får. Och ni blir ju bara fler och fler, framförallt på podden, ni som lyssnar. Och jag är så otroligt glad för detta, för det inspirerar ju mig att fortsätta också. Jag vet att ni är många som tittar och lyssnar på alla avsnitt. Men vissa avsnitt är ju lite mer inspirerande tema för några utav er. Och just de här avsnitten där jag har avslutning och sammanfattar lite av säsongen, de är väldigt populära. Jag förstår det, för då får ni också en liten sammanfattning av alltihop som har hänt under säsongen. I det här avsnittet så kommer jag göra precis som vanligt på de här säsongsavslutningarna. Att jag berättar om vilka gäster som har varit med och inspirerat och vilket tema det har varit. Och sen kommer ni få se klipp ifrån några utav avsnitten. Då kör vi igång! När jag tittar tillbaka på den här säsongen så kan jag se ett litet tema med välfärdsteknik. Och också skolan som har varit lite i fokus. Och sen också har vi haft i slutet en del av ledarskapssnack. Men jag vill börja med det allra första avsnittet för den här säsongen. Som spelades in med 2 för mig mycket inspirerande gäster. Och också ett tema som jag känner stort engagemang för. Dessa 2 gästerna, det är Nigar Mottagi och Åsa Ekman. Och när det här avsnittet spelades in så satt vi på ett hotell i Stockholm och också planerade för lite föreläsningar som vi ska ha tillsammans. Både Nigar och Åsa har varit med i tidigare avsnitt. I det här avsnittet så pratar vi om begrepp som acceptans, anpassning, funkofobi och rättigheter. Här ska du få ett klipp från avsnitt 115 där Åsa berättar om ett begrepp som hon bara hade hört veckan innan och det kallades slentrian-exkludering. Men jag tänker vi ska starta med dig Åsa, för du hade så fint ord och ett exempel när du beskrev om det här med slentrian-exkludering. Mm. Det tyckte jag var så spännande.
Det är inte mitt ord.
Nej, det var ju det första också. Du hade fått det.
Exakt. Jag hörde bara här för några dagar sedan en präst, Frida Olsson Sandahl, som under ett samtal på scen liksom, lite så här, hittade på det. Hon visste själv inte att hon hade det ordet i sig. Men, utan det kom så här, slentrian-exkludering. Och så som hon beskrev det då, om jag liksom minns rätt, var ju att men hon tror ju inte på att människor liksom generellt är elaka och liksom vill exkludera. Och då sa hon att väldigt mycket av exkluderingen sker liksom lite mer på slentrianbasis. Det vill säga att det kanske är okunskap eller ovilja eller liksom lathet många gånger. Att vi tänker inte på att vi faktiskt exkluderar vissa människor. Att vi gör liksom som vi alltid har gjort. Och liksom fattar inte att när vi gör så här så får inte de vara med.
Nej.
Och det är liksom den här slentrian-exkluderingen.
Mm.
Så jag tycker att det var ett jättebra ord som liksom beskriver väldigt mycket, tänker jag. Det framförallt som du belyser så otroligt mycket när du folkbildar.
Ja, men det blir lite så här som en vanesak som man gör. Och det är lite den här klassiska, så här har vi alltid gjort.
Mm.
Och så blir det ingen förändring för att det har ju funkat.
Mm.
Men det kan inte ha funkat för alla, helt enkelt.
Ja. Ja.
Nej, men det är ett skitbra ord.
Mm. Och också lite av det som vi pratar om, att medvetandegöra tankarna på att det faktiskt är det som sker.
Mm.
För det tycker jag är det som du är väldigt duktig på. Det är ju att liksom medvetandegöra saker som
jag kanske inte har tänkt på själv att jag säger eller gör. Mm. Eller att lyfta det till ytan i alla fall. Mm. Det tänker jag kring ditt liksom, och det du skriver mycket om.
Ja, jag belyser saker som vi alla tänker eller säger eller förmedlar utan att vara medvetna många gånger. Sen kanske jag har blivit medveten utifrån andra erfarenheter och så att jag känner att jag är inte perfekt. Jag har ju också gjort de här sakerna. Så när jag belyser det så blir det lite så här. Nu behöver ni inte göra mina misstag. Och skämmas i efterhand. Nej men så. Alla har ju inte den erfarenheten. Men alla kan lära sig att inkludera sin omgivning. Mm. Utan att diskriminera. Mm.
Ett tema som jag tycker är högintressant för alla oss människor. Det är välfärdsteknik. Och vi använder det alla på olika sätt, men är ju inte alltid riktigt medvetna om det. I två avsnitt under den här säsongen så belyser vi detta ämne. Dels i avsnitt 116 med Linda Björk och sen också i avsnitt 119 med Helena Molker-Lovén. Det finns en stor grupp människor som befinner sig i digitalt utanförskap i samhället idag. Men vad är egentligen digitalt utanförskap? Jag frågade Linda och så här beskriver hon begreppet.
Idag tänker jag att, för vi har pratat om kognition och kognitionsstöd väldigt mycket innan. Mm. Och vi har pratat om välfärdsteknik också i tidigare avsnitt. Mm. Och vi kommer ju prata om det nu också, men mer fokus också på digitalisering. Mm. Och olika hjälpmedel utifrån det perspektivet. Och det här med digitalt utanförskap. Mm. Kan inte du berätta lite bakgrunden till det?
Idag när hela samhället är så himla digitaliserad så hamnar ju en del människor som inte klarar av tekniken hamnar lite utanför. Mm. Vi hade ju debakel här för en stund sedan med att appen till parkeringen inte fungerade för dig.
Just det.
Om du är lite äldre och har precis lärt dig en mobiltelefon så klarar du inte av det överhuvudtaget och du kanske då inte klarar av att parkera i städerna längre för att du är helt beroende av tekniken. Mm. Och likadant är det med all möjlig teknik. Du har iPads till exempel som kräver att du ska ha varma fingertoppar för att använda dem. Många äldre får lite kalla fingrar och kan därför inte använda en vanlig iPad.
Nej.
Eller surftelefon och hamna utanför därför. Eller du kan ha, idag när du ska slå på en tv så måste du starta den boxen och du ska veta liksom vilka olika kombinationer av tryckningar som för mig känns ganska självklart fortfarande, men mina barn ännu bättre, men min mamma har problem med det. Mm. Så att det är liksom... Du hamnar i digitalt utanförskap efterhand som åren går därför att det är svårt att lära sig teknik på äldre dag. Och sen har vi ju en väldigt stor grupp av människor med andra funktionsnedsättningar. Det kan ju bero på fysiska funktionsnedsättningar eller kognitiva som gör att man inte heller klarar av de här produkterna där mycket blippar och blinkar och du kan göra en massa olika saker. Ena stunden spelar du ett mobilspel och nästa stund ska du kolla din kalender. Nej, det kanske inte fungerar utan man behöver ha en sak som bara gör uträtta ett ärende åt dig. Liksom. Mm.
Utifrån det du har hört Linda berätta om digitalt utanförskap så ska du också få höra Helena berätta om välfärdsteknik. Vad betyder det egentligen och finns det en gemensam definition? Ja, vi lyssnar här på Helenas svar.
Men vad vi kommer till begreppet här nu då. Hur definierar du välfärdsteknik?
Ja, det är därför jag har en liten fusklapp med mig, Maria. För att det finns ingen enhetlig definition.
Nej, det gör inte det.
Så jag förstår om du känner att om jag hör det här begreppet eller att många känner det. Vad pratar vi om när vi säger det här med välfärdsteknik? Och då är det så att Socialstyrelsen har en definition. Nordens välfärdscentra har en definition. Sen går de i varandra. Men i All Age Hub som jag jobbar så har vi valt och stötta oss på Mälardalens universitets definition.
Okay.
Och det är den jag har på fusklappen här, så jag säger rätt nu. Nu citerar jag då. Teknikbaserade interventioner som syftar till att bibehålla eller främja hälsa, välmående, livskvalitet och eller öka effektiviteten i leveransen av välfärd, vård och omsorgstjänster. Så det är en väldigt bred definition.
Ja.
Och den kan liksom sikta både på det som vi kallar för individnära teknik.
Just det.
Att det är teknik som en individ själv eller någon i dess omedelbara närhet använder. Men det kan också vara det här som vi ibland kallar för digitalisering i stort.
Mm.
Som handlar mer kanske om processer och verksamhetssystem och som effektiviserar det arbetet. Liksom. Mm. Så att det är väldigt bred definition. Mm. Men jag tänker att idag kanske vi mest ska prata om det som är individnära.
Ja, just det.
Även den här hösten så gjorde jag ett avsnitt på bokmässan. Jag älskar ju att gå omkring där och förlura bland alla böcker och nätverka och träffa massa fina människor. Och i det här gången så av en slump så träffade jag på Carina Bergfeldt och Sofie Sarenbrant. Och på vägen just till bokmässan så hade jag suttit och lyssnat på deras första bok på bilresan. Så att det var otroligt roligt att få prata med dem om den boken. Och det som de lanserade där var uppföljaren till den boken. Men i det här avsnittet så är det inte bara de som tipsar om sin bok, utan det är otroligt många fina människor som tipsar om olika böcker. Allt från mänskliga rättigheter till Bruce Springsteen faktiskt. Det här finns i avsnitt 117. Och vill du ha fler boktips så kan jag passa på att tipsa om avsnitt 95 i säsong 6, där jag också gör ett besök på bokmässan. Apropå böcker så var Ebba Almsenius och Ulrika Aspeflo med i ett samtal som jag delade upp i två avsnitt, nummer 120 och 121. Och Ebba har varit med i flera avsnitt tidigare och var faktiskt en av de första gästerna som jag hade för 4 år sedan när jag startade Maria Inspireras av. I dessa avsnitt så samtalar vi om deras nya bok I närvaro av språk, och vi tar upp olika perspektiv som de lyfter i den här boken. Bland annat så pratar vi om positiv lärmiljö och hur viktigt det är att skapa goda relationer och att kunna ta andras perspektiv. Så här säger de om detta.
Ni skriver precis det ordet, just positiv lärmiljö skriver ni om mycket också.
Mm.
Vad tänker du om det, Ebba, med positivt, alltså det som Ulrika pratar om här?
Ja, men jag tänker att det är liksom den ingången man har till allt man gör. Ingången till gruppen, ingången till min egen undervisning, ingången till dig som individ. Även om du sitter som ett litet popcorn och hoppar i klassrummet, så kan jag fortfarande ha en positiv, snabb interaktion med dig samtidigt som jag håller den här gruppen. Och ibland är det inte, det är, som du säger, det är inte fel att vara tydlig och bestämd och liksom kunna säga till. Men med vissa elever så vet vi att där behöver vi också då gå in och reparera extra hårt för att den relationen är skörare eller man är mer känslig för en tillrättavisning.
Mm.
Så där behöver du ha ännu mer positiva ingångar då till det. Så att jag tänker en positivitet i allt man gör.
Mm.
Även i svåra. Alltså,
ja, precis.
Det behöver inte vara att allt ska vara kul och roligt. Nej. Och lustfyllt. Nej. Så. Men att skapa mening och intresse och engagemang, det är kanske... Det vi menar mer.
Ja, för ni skriver också, som jag tycker är så himla viktigt, det här att parera mellan olika känslor.
Mm.
Och då tänker jag att ni inte bara menar hos personen själva och så läraren i det här fallet, utan även parera mellan olika känslor hos eleverna som kan vara väldigt mycket upp och ner, tänker jag.
Ja, så är det. Och man måste kunna tona in till elevernas känslotillstånd och förstå. Men, och det är väl också egentligen det som alltså på något vis hela tiden är kärnan, att man vill förstå, att man är nyfiken på att förstå eleven eller elevernas sätt att tänka och reagera och vara.
Mm.
För om man är det så visar man det för eleverna. Alltså eleverna känner det. Att här är en människa som trots det hon liksom just nu står och säger eller gör, så känner de att man vill en väl. Liksom. Mm. Att man försöker hjälpa eller försöker förstå. Mm. Och det är ju grunden för att få en relation.
Mm.
Och det speglar ju i sin tur av sig och hur övriga gruppet ser att man hanterar vissa elever som kanske är svårare att skapa de här trygga relationerna med. Där det kan man ju också se tvärtom då, om det är en ledare som ger mycket tillrättavisningar, då är ju klassen där och ger eleven och lika mycket tillrättavisningar. Alltså övriga gruppen speglar ju det läraren gör. Mm. Men har man liksom en tydlig, väldigt relationell och engagerad lärare, så blir ju klassen oftast därefter också. Mm.
Tänk så viktigt det är att liksom sätta sig in i olika perspektiv, tänker jag, när ni säger så här. Mm. Jättefint.
Jag passade också på att spela in ytterligare ett avsnitt med Ulrika. Och i det här avsnittet så pratar vi om hennes gedigna och mångåriga arbete med personer med autism. Så spännande och intressant att få höra hennes tankar om de skiftningar och utvecklingar som har varit inom detta området under den tiden som hon har arbetat. Och du kan lyssna mer och se om detta i avsnitt 123. Att prata och leda samtal själva, det var de här gästerna i avsnitt 118. Det är de mest vana vid. Men i det här samtalet så fick de båda radiopratarna Sarit Monastyrski och Fredrik Sandgren snällt sitta i soffan och bli intervjuade av mig istället. De arbetar dagligen med ljud, och i det här avsnittet så lyfter vi ljud från olika perspektiv. Hur påverkas vi av ljud? Vilka känslor och beteenden förknippar vi med ljud? Ja, men spännande samtal som finns i avsnitt 118. Närliggande till ljud så finns ju temat att lyssna. Och den här säsongen så var Susanne Pettersson tillbaka igen. Hon har varit gäst vid flera tidigare samtal, och jag tycker det är så otroligt inspirerande att prata ledarskap tillsammans med Susanne. Och vi har pratat om många olika ämnen som har anknytning till ledarskap på olika sätt, och både för dig själv och på gruppnivå och på organisationsnivå. Att lyssna pratar jag och Susanne om i det senaste avsnittet, nummer 124. Men i tidigare avsnitt, nummer 122, så pratar vi också om självkänsla och självförtroende. Och det är så roligt att höra att flera redan har haft nytta och glädje av det samtalet. Men här ska du få höra vad Susanne säger om skillnaden på självkänsla och självförtroende. Där du hade om självkänsla och självförtroende.
Ja.
Så det tänkte jag, vi skulle ha som lite tema i det här avsnittet.
Vad roligt och viktigt tema.
Ja.
För det, vi slänger ju oss ofta med begreppen. Verkligen. Självkänsla, självförtroende.
Mm.
Och jag jobbar ju väldigt mycket att se mönster i det. Mm. Och hjälpa de aktiva att bli medvetna om sina olika mönster. Och balansen mellan självkänsla och självförtroende. Och bli medveten om det och sedan se vad man behöver stärkas upp.
Mm. Men ska vi börja med någon form av definition på självkänsla respektive självförtroende och skillnad också?
Ja, självförtroende, det har vi i vår prestation, i det vi gör. Och det kan ju vara starkt eller det kan vara lågt, självförtroendet i prestationen. Det kan vara jobbet, skolan, idrotten, i det jag gör. Och ibland kan jag känna att jag har väldigt högt självförtroende, att jag är bra i det jag gör, jag är stark, jag vet det här, jag kan detta. Och ibland kan det ju vara lågt.
Mm.
Så det är ju självförtroende.
Mm.
Medan självkänsla, det är känslan jag har om mig själv som människa. Om jag tycker om mig själv, mina egenskaper och den jag är.
Mm.
Så kortfattat, självförtroende är det jag gör, självkänsla den jag är som människa.
Mm. Väldigt, väldigt bra beskrivet. Men jag tänker, för mig så skulle ju självkänsla vara det viktigaste. Men jag vet inte heller, ibland har jag tänkt att jag kanske inte ska värdera det. För det är klart att det är bra att ha ett bra självförtroende också. Så.
Ja, och det tycker jag är jätteintressant. För jag har precis samma och har fortfarande att jag tycker att det är viktigt med självkänsla. Att bygga sig själv stark. Så att man trivs i sig själv, tycker om sig själv, älskar sig själv. Fast när jag har den installerad. Så är det ju också bra att bygga ett självförtroende i skolan eller idrotten. Det kan vara musiken, det kan vara jobbet.
Efter den här inledningen så beskriver Susanne också 4 olika mönster som hon ser hos människor som hon möter med självkänsla och självförtroende. Otroligt inspirerande och intressant. Så vill du veta mer om självkänsla och självförtroende så kan jag varmt rekommendera det avsnittet nummer 122. Då är det dags för mig att avsluta den 8:e säsongen. Och jag vill tacka dig som tittar och lyssnar för att du inspirerar mig till att fortsätta. Och jag vill såklart också tacka alla fantastiska och inspirerande gäster som jag haft den här säsongen. Nu ska jag ta ledigt över jul och nyår, men jag är redan tillbaka till våren igen. Och jag har också redan bokat några inspirerande gäster. Så jag ser väldigt mycket fram emot de här samtalen till den 9:e säsongen. Har du tips och idéer på gäster och teman så får du jättegärna höra av dig till mig också. Jag önskar dig en riktigt fin, lugn och god jul och hoppas att den blir på precis det sätt som du själv önskar. Men just det, vi kanske ska ha ett Lucia-tåg ändå när vi är här nu då. Men Molly... Du som sitter där bakom kameran, du ser ju redo för att vara med i ett Lucia-tåg. Kom så får du vara med. Och då måste jag också byta om själv. Tack till alla gäster säsong 8, hösten 2024. Negar Otagi, Åsa Ekman, Linda Björk, Sarit Monastyriski, Fredrik Sandgren, Helena Molker-Lovén, Ebba Almsenius, Ulrika Aspeflo, Susanne Pettersson, Molly Olsson.